Vi får nog ett helt annat panorama av följdsjukdomar i och med att vi får de här läkemedlen. För att vi kommer kunna hålla emot vikten av att hålla diabetesen i schack.
I början av behandlingen så gick jag ner i vikt ganska så snabbt. Det hade jag inte trott heller, men det gick fort. Jag gick ner sammanlagt 15 kilo.
Ozempic, Wegovy, Mounjaro. Det är medicinerna som är på allas läppar inom diabetesvärlden just nu. Men vad vet vi om de nya läkemedlen som skapar rubriker världen över? Som beskrivs som game changers för vår tids stora hälsoutmaning, övervikt. Och som av tunga vetenskapliga tidskrifter utnämns som några av 2023 års största vetenskapliga framsteg. Och vad var det som hände när diabetesläkemedlet Ozempic visade sig vara mer effektivt för viktnedgång än alla viktmediciner som fanns på marknaden? Vad kan de kommande generationerna läkemedel av den här sorten som redan är på gång och som är lika effektiva som kirurgi att innebära för människor med diabetes? Välkommen till Diabeteslabbet med mig, Johanna Paus Darlington. Det här är en podd från Svenska Diabetesförbundet som försöker förstå diabetes med hjälp av specialister på sjukdomen och av forskningen. Med i studion idag har jag Ylva Trolle Lageros. Välkommen till Diabeteslabbet.
Tack så mycket, kul att vara här.
Du är överläkare och forskare vid Centrum för obesitas och jobbade tidigare med diabetes på kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes vid Karolinska universitetssjukhuset. Och du får, antar jag, väldigt många frågor om de här nya medicinerna, eller har jag fel om det?
Du har helt rätt, både från patienter och från anhöriga och allmänheten och media.
Och bara för att förtydliga så här i början, Ozempic får skrivas ut även till de som inte har diabetes i Sverige, men rekommendationen är att inte göra det på grund av den här bristen som vi ska prata om lite senare i programmet.
Exakt, precis så. Så den verksamma substansen här i Ozempic, det är ju semaglutid. Och semaglutid är ju också godkänt för viktnedgång, men då heter det själva sprutan Wegovy istället. Och den har ju samma innehåll, men ett annat namn. Och så finns det en sak till som skiljer. Och det är om man får den för viktnedgång, då så får man betala för medicinen själv.
Just det. Innan vi grottar ner oss i vad de här medicinerna gör, så tänkte jag att vi ska reda ut lite vad som är vad när det gäller mediciner som kan bidra till viktnedgång. Och varför det har blivit som brist på Ozempic. Varför blev diabetesläkemedlet en hype? Det finns flera olika typer av läkemedel som kan bidra till viktnedgång. Några exempel är Musimba som är centralt verkande och minskar suget på att äta, och metformin som i första hand används för att minska produktionen av glukos i levern och öka kroppens insulinkänslighet, men som en del också går ner lite i vikt av. Ytterligare några vanliga mediciner som kan bidra till viktnedgång är Senecal, Victoza och Jardiance. Men det mest omtalade läkemedlet är Ozempic. Det kom ut på marknaden 2017 och hör till gruppen GLP-1-analoger. Det verksamma ämnet, semaglutid, minskar blodsockernivåerna när de är höga, fördröjer magsäckstömningen och gör att man inte känner sig lika hungrig. Medicinen påverkar alltså inte vikten i sig, utan bara våra mättnadskänslor, trots att du känner dig mätt. Ozempic är ett diabetesläkemedel, men när det visade sig att semaglutid hade bieffekten att den som tog läkemedlet också gick ner mycket i vikt, såg tillverkaren en stor möjlighet att också släppa medicinen som viktläkemedel, men då under ett annat namn och med en annan dos. Samma substans används alltså nu för flera stora patientgrupper, och 2023 blev det dessutom en stor hype kring medicinerna i sociala medier, vilket sammantaget lett till en global brist eftersom tillverkarna helt enkelt inte hinner med. Ja, Ylva, den här bristen har ju lett till att många med diabetes inte kunnat få den medicin som de har fått utskrivet, och det är ju såklart ett jätteproblem. Och här ska sägas också att Svenska Diabetesförbundet jobbar med att det ska komma till en prioritering så att de med störst behov av läkemedlet får tillgång först och att förskrivningen ska matcha utbudet. Men du, den här bristen, hur har den påverkat vården för personer med typ 2-diabetes?
Ja, alltså det är ju naturligtvis olyckligt att vi har hamnat i en sån här situation. Och i synnerhet om man har en fungerande behandling och så plötsligt kan man inte få tag på det här läkemedlet och så ska man hålla på att trassla och byta läkemedel och hitta rätt dos med den nya. Och det här i sig leder ju förstås till massor med onödig oro. Och att många patienter har fått ägna massor med tid åt att försöka reda ut var finns min medicin. Och man får åka till olika apotek och kanske resa ganska långt för att få tag på det. Så att det är en tråkig situation som vi har hamnat i här.
Mm, mm. Och om man har börjat med Ozempic då, men sen då inte får tag på det. Vad innebär det då för de här personerna? Står de helt utan medicin då, eller?
Alltså det finns nog en och annan som helt enkelt har faktiskt gått utan behandling. Och det är ju aldrig bra om man har diabetes, att man inte har sin diabetesmedicin. För då ligger man ju högre i socker och man gör det kanske dag efter dag efter dag. Och det är ju det vi som läkare verkligen inte vill. För när det ligger högt och sockret är högt så är det inte bra för kärlen. Och det ökar risken för ett antal följdsjukdomar. Så har man haft god effekt på vikten dessutom, så är det ju inte bara att man har hög sockerhalt i blodet, utan också att risken är att man lägger på sig den här vikten igen.
Mm. Mm. Men det finns ju andra mediciner som man kan prova. Som kan påverka vikten, men som framförallt tar ner blodsockret. Kan man inte bara gå över till något av de andra då?
Ja, alltså om man inte får tag på sitt läkemedel, och det gäller inte bara diabetesläkemedel, oavsett om man har ett läkemedel som man behöver ta och man inte får tag på det, då är det ju viktigt att man hör av sig till sin läkare eller sin diabetessköterska så att man löser det här på något annat sätt. För det är klart, det finns ju andra läkemedel också.
Sen är det ju flera andra mediciner på gång också inom samma grupp som Ozempic, men vi ska hålla oss till Ozempic ett litet tag till här. Varför har det här läkemedlet förändrat fältet, framförallt inom området viktminskning?
Ja, alltså vi har ju under åren haft lite olika läkemedel som har kommit just för viktnedgång. De allra flesta har ju lite grann kommit, det har varit upp som en sol och ner som en pannkaka, och man har fått dra in dem på grund av att det har varit stora biverkningar som har varit oacceptabla. Så att det här är ju första gången på väldigt länge som det kommer ett läkemedel som har god effekt och inte oacceptabla följdbiverkningar. Så det är ju det ena. Men sen kan jag också tycka att det som skiljer det här läkemedlet mot andra, eller hela den här läkemedelsgruppen, det är ju att man går in i själva fysiologin. Och man kan lite grann likna det vid att många har en hungerstermostat som är uppvriden. Och det här är ett läkemedel som på ett sätt driver tillbaka den och kanske ställer den mer i normalläge, den här uppdrivna aptiten. Och det är också en skillnad från de läkemedel som vi har haft tidigare.
Mm. Men jag måste ändå fråga, du som är obesitasläkare, varför behöver människor läkemedel för att gå ner i vikt? Varför fungerar inte kost och motion? Du har ju nämnt hungertermostat här, men kan du förklara lite mer?
Ja, alltså det är helt enkelt väldigt svårt att gå ner mycket vikt med bara kost och motion. Även om vi tycker att det vore det mest logiska. Vi ska ändå komma ihåg att 82% av de som har obesitas, som kämpar med sin vikt, tänker att det är jag som har försatt mig i det här, så jag måste själv lösa det. Och då tänker man ju kost och motion. Men någonstans tycker jag så här att det är väldigt lätt att tänka att ja, men hur svårt ska det vara? Men det är också för att vi hela tiden matas av bland annat media med budskap som att det kan vara till exempel 7 snabba sätt att gå ner i vikt till sommaren, eller så får du snabbt bort din bukfetma. Men det finns inga snabba sätt och det är inte enkelt, men vi förleds att tro det. Mm. Och så lever vi i en värld där vi ständigt exponeras för god och läcker och fin mat runt omkring oss och möjligheten att inte röra på oss. Det är mycket lättare om man går in i ett hotell och ser hissen, men var är trapporna? Ja. Och så är det överallt i samhället.
Vi ska lära oss mer om varför viktnedgång spelar så stor roll för diabetes typ 2-patienter. Varför är vikten så viktig för blodsockret? Att du får diabetes typ 2 beror på flera olika saker, men övervikt är ofta en avgörande faktor för att sjukdomen ska utvecklas. Och att gå ner i vikt kan ha stor betydelse för din blodsockerkontroll. Ny brittisk forskning har visat att du som precis fått din diagnos kan bli helt symptomfri igen om du snabbt går ner mycket i vikt. I studierna har det handlat om runt 15 kilo. Hela 8 av 10 som lyckades med sin viktnedgång fick friska värden. Att det nu kommer flera olika läkemedel som gör den här viktnedgången möjlig gör att diabetesvärden och vården ser stora möjligheter för personer med diabetes typ 2. Men med den här nya gruppen då, med semaglutider, då går man ju ner i vikt. Men hur mycket pratar vi om?
Ja, i det här laget finns det ganska fina och välgjorda och stora internationella forskningsstudier. Och där ser man ju att en tredjedel går ju ner minst 20% av sin vikt. Och nästan alla, ja, över 90% får minst 5% viktnedgång, och det är det som vi räknar som kliniskt signifikant. Det är en riktig viktnedgång om det är 5%. Och det är väldigt bra siffror. Det är svårt att nå det med bara kost och motion.
Okej, men ska vi gå in lite på vad de andra medicinerna som finns, för det finns ju andra mediciner som också påverkar vikten. Liksom vad skillnaden är mellan ett läkemedel som har semaglutid som verksamt ämne och andra?
Ja, det finns ju som sagt flera olika typer av läkemedel, så att det är inte bara så att det här är det enda. Det är lätt att tro det, för det har varit en sån mediehype runt det. Men semaglutid eller Ozempic Wegovy, det är ju något som vi kallar GLP-1-analoger. Och de imiterar det ämne som släpps ut från tarmen när vi har ätit en måltid, så att man känner sig mätt. Så att man har redan den där mättnadskänslan som om man har ätit, faktiskt fast man inte har ätit. Men sen så finns det ett annat läkemedel som också påverkar aptiten, det kallas Mysimba. Och det påverkar aptit och sug, men gör det mer centralt uppe i hjärnan, kan man säga.
Påverkar nervsystemet på något sätt, eller?
Ja, det är egentligen det belöningscentrum som är inblandat här. Och man har, det här är en kombination av läkemedel mot depression för att minska alkohol och för att minska rökning. Och så har man sett att kombinationen också gör att man känner sig mindre hungrig, minskar aptiten och ofta också påverkar det suget bra.
Okay.
Så att, och den är då, till skillnad från semaglutid och de andra GLP-analogerna, eller majoriteten av dem, så är den här inte en injektion, det är inte en spruta, utan det är tabletter. Och sen har vi ett läkemedel till som vi har haft sedan 90-talet, och den heter Orlistat, och den gör så att man inte tar upp allt fettet när man äter. Så att, men då ska man komma ihåg att det fettet går ut i andra änden. Så att så
kan
så
bli många vänder på toaletten.
Det kan bli många, ja precis. Så att, och själva poängen är här att det är en fettantabus, kan man säga. Så att har man tagit den så avstår man från chipsen på fördrinken eller godfikat på jobbet, för att det blir inte så roligt att springa på toa.
Okej. Men när du möter dina patienter då, är det hunger som är det tuffaste liksom hindret för att gå ner i vikt, eller?
Ja, alltså vi är ju olika där vi lag, och en del har helt enkelt en helt annan hunger än andra. Och vissa kan till och med beskriva det här som att men det här är som en ständig tinnitus som bara mal på hunger. Och man har svårt att jobba hela vägen till lunch. Man äter extra mycket på lunchen för att kunna stå sig, för att kunna koncentrera sig på jobbet. Och andra kan ju säga så här, nej, jag är inte så hungrig. Men det kanske också beror på att man äter ganska mycket och ganska ofta, och då är man inte så hungrig. Och sen när man väl sätter igång och jobbar med vikten, ja, då kom ju den där hungern fram. Och då inser man att man kanske faktiskt är en ganska hungrig person. Så det är olika. Men jag tänker också att det är viktigt att komma ihåg att vi äter ju inte bara av hunger. Så att det kan ju vara så att man har gått upp för man har ätit som ett sätt att ångestlindra till exempel. Och då hjälper det ju inte om man har ett läkemedel som gör en mätt. För det spelar ingen roll. Och man kan ju gå upp i vikt av för mycket alkohol. Det är väldigt mycket energi i det.
Mm.
Det finns ju läkemedel som gör att man blir väldigt, väldigt hungrig också.
Mm.
Mm. Så att det finns många skäl. Men vi ska komma ihåg, både du och jag vet, och alla ni som lyssnar vet ju att klart att man kan äta fast man är mätt.
Ja, herregud. Mm. Efterrättsmage. Det har väl alla hört talas om.
Ja, precis.
Ja, precis.
Så att allt är ju inte att känna sig mätt.
Mm.
Men det viktiga här är att tänka på att en del kommer få de här läkemedlen och säga så här, men det hade ingen som helst effekt. Vad är det sånt hallå runt det här? Men då är det väl det att det inte hunger som har drivit vikten helt enkelt.
Mm. Ja, att det är svårt att gå ner och behålla vikten på en hälsosam nivå utan mediciner är något som fyrabarnsmamman Linda Olers i Borlänge kan skriva under på. Hon hade graviditetsdiabetes under alla sina graviditeter och för 4 år sedan fick hon också en typ 2-diagnos. Sedan dess har hon testat flera olika mediciner för att få vikten och blodsockervärdet i schack.
Jag heter Linda Olers och jag är snart 45 år gammal. Jag mådde väl inte så bra innan medicinen. Det var väldigt hektiskt, kommer jag ihåg. Jag hade ju inte så mycket fokus på mig själv och jag var väldigt yr den tiden och kände mig inte alls okej i kroppen. Så jag hade ju svårt då att komma igång med min träning på grund av det också. Jag är väldigt medicinkänslig också, så att det är inte så bara att börja med medicin och sen veta att man ska må bra av den. Först fick jag metformin. Och den tålde jag inte. Så då fick jag börja med Ozempic för att testa om den var bättre då. Det viktigaste för mig det var ju att få ner fastevärdet och långtidssockret till det normala. Och även komma ner till normalt BMI för att få orka träna mer regelbundet. I början av behandlingen så gick jag ner i vikt ganska så snabbt. Det hade jag inte trott heller, men det gick fort. Jag gick ner sammanlagt 15 kilo. Det är ju inte på grund av medicinen man går ner i vikt, utan det är ju som en biverkning. Att man blir då illamående så kan man inte äta lika stora portioner som man normalt gör. Så att man går ju ner av det, att man minskar portionerna. Jag kände att jag behövde lägga om min kost ganska så snabbt, så jag kom in på det vegetariska och det funkade för mig. Jag hade väldigt bra värden då, så att jag fortsatte på den banan. Jag hade ju ett väldigt starkt sockersug innan också och det försvann ju när jag började behandlingen. Så då kunde man äta liksom vanlig kost och inte stoppa i sig för mycket godsaker då. Så det var ju skillnaden också. Bristen, det märktes väldigt tydligt när jag var av med Ozempic. För då ökade blodsockervärdet ganska så snabbt. Jag fick ju ta extra då, koller då. Och sen långtidssockret ökade också. Så jag fick ju ta prover då så. Jag fick ju utskrivet en medicin då som hette Rubelsus. Men den tålde jag inte heller. För jag fick väldiga magsmärtor direkt. Så jag åt bara i 2-3 dagar max av den. Mitt sockersug kommer tillbaka ganska snabbt när jag är utan. Och då äter man ju det man inte ska äta. Så då går man ju även då upp i vikt. Jag tycker ju att det är en livsviktig medicin för oss diabetiker för att den hjälper verkligen. Så att den är verkligen nödvändig för oss.
Linda nämner ju här att hon blir mätt fortare när hon står på Ozempic. Och nästan lite illamående om hon fortsätter äta då. Är det vanligt att man känner så?
Det är många som beskriver det så. Att man känner att man går på en tunn linje där mellan att vara okej eller ha blivit för proppmätt. Men det är ju också lite olika hur man upplever det.
Mm. Mm. Ja, det är inte säkert att man känner den där supermättnaden på en gång.
Nej, och jag träffar patienter som har fått Ozempic av sin husläkare och sen kommer senare till oss. Och säger, men har du inte känt dig mättare? Jo, när du säger det så har det nog varit lite jobbigt att äta upp på tallriken.
Ja.
Och då kommer man ju heller inte få någon effekt om man kämpar på och äter fast när man känner sig mättare.
Just det.
Så att här handlar det, ska det ha någon effekt på vikten, då handlar det om att agera på den mättnadskänslan. Och faktiskt inte fortsätta äta. Att sluta äta när man känner sig mätt. Och också tycker jag att det handlar lite om att fundera på, men hur mätt måste jag vara för att vara nöjd? Kan jag vara mätt på nivå 5 eller måste jag vara mätt på nivå 10? Så att det handlar om att fånga upp och lyssna in sina mättnadskänslor och agera på dem. Det är först då som det kommer i effekt på vikten.
Mm, precis. Ja, jag har en som en i min bekantskapskrets som brukar säga att jag vill inte bli mätt, jag vill bara bli ohungrig.
Mm, exakt.
Ja, och det är ganska stor skillnad. Jag tycker det låter ganska obehagligt, men jag förstår att det är skillnad det.
Ja, kan man lägga sig hungrig?
Mm.
Ja,
precis. Och
det är inte farligt att vara hungrig egentligen.
Inte i vår värld i alla fall.
Nej, i vår värld är det ju faktiskt inte. Och vi ska komma ihåg att det var många år sedan som WHO gick ut och sa att nu är det fler som dör av sin höga vikt än av undervikt i världen. Det var många år sedan nu.
Mm. Men vilka nackdelar och biverkningar kan såna här mediciner som innehåller semaglutid eller GLP-analoger, vilka kan de ge?
Ja, de vanligaste biverkningarna, de har med mag-tarmkanalen att göra. Så det är ju där som man har lite effekten framförallt. Och då brukar det vara att man kan få ont i magen, få diarré eller förstoppning, bli pruttig, rapig, en del kräks och mår väldigt illa. Man kan säga så här att för de allra flesta så kommer det här ge med sig. Det kommer efter några dagar och håller i sig några dagar. Jag brukar säga så här, har man mått dåligt och illa i 14 dagar, då är det fel. Då är det inte rätt medicin för en. Men det är de viktigaste, vanligaste biverkningarna. Man kan också få lite irritation där man har tagit sprutan. Så det är väl framför allt det. Det finns ju andra saker också, men lite mer ovanliga. Så det här är en ganska snäll medicin. Och det som också är intressant är att man kan ta den oavsett nästan vad som finns på läkemedelslistan. Och det är lite ovanligt för ett läkemedel att det inte interagerar med andra läkemedel.
Okej, för det är någonting som man annars måste se upp med ganska mycket. Vad äter du för andra mediciner?
Exakt. Så som läkare måste man alltid titta, vad finns det för läkemedel? Kan det interagera? Kan de här funka olika läkemedel ihop innan man sätter in ett nytt? Men GLP-analogerna, de är så kroppsegna eller kroppsliknande så att de kan man ta oavsett vad som står på listan.
Mm. På senare tid så pratas det ju även om nästa generations viktläkemedel. Mounjaro är på gång och det innehåller det verksamma ämnet tirzepatid. Hur skiljer sig den här medicinen mot det som funnits tidigare?
Ja, det som man gör nu, för nu har vi sett att GLP-1-analoger har en god effekt på både diabetes och på vikt. Och det som utvecklingen går mot nu, det är att man tar sin GLP-1-analog och så lägger man till ytterligare någonting. Så att man får kombinationer, att dubbel- eller trippelkombinationer. Och då har man sett i de studier som finns nu att man får ännu bättre effekt. Och inte bara bättre effekt på vikten och sockret, utan det verkar också som att det som man hittills har upplevt är lite att effekten avtar efter ett tag. Men man får en känsla av att de här nya medicinerna håller i sig lite längre i effekten.
Mm. Ja, vi ska få lära oss ännu mer om hur de här nya medicinerna fungerar. Här kommer en liten faktaruta. Nästa generations viktläkemedel. Hur fungerar de? Peptider är en typ av hormon som påverkar vår kropp att utföra olika funktioner, som att frisätta insulin som sänker vårt blodsocker efter att vi ätit. Läkemedlet Ozempic imiterar en av de peptider som stimulerar vår insulinutsöndring, GLP-1, medan det nya läkemedlet Mounjaro, som alltså innehåller det verksamma ämnet tirzepatid, imiterar två, GLP-1 och GIP. Medicinen jobbar alltså dubbelt och har därför visat sig vara ännu mer effektiv, både för viktnedgång men också för blodsockerkontroll. Precis som Ozempic tas dosen med en spruta en gång i veckan. Det pågår även forskning om tredje och fjärde generationens viktläkemedel. Ylva, jag har läst att många kallar de här nya viktminskningsläkemedlen för en revolution och att de innebär en ny epok. Stämmer det, tycker du?
Ja, jag skulle faktiskt vilja hålla med där. Jag tänker att det här faktiskt kommer förändra vår syn på obesitas. Ja, när man har ett läkemedel så är det nog lite lättare att tänka sig ändå att det här faktiskt är att betrakta som en sjukdom. Och jag tänker också att det har varit en ganska stigmatiserande bild av obesitas. Lite så här, kom igen, ryck upp dig, ut och spring, sluta ät. Men att man nu kanske också får en mycket större förståelse för att nej, men här handlar om en hunger som inte är normal och som faktiskt kan bli mer åt det normala hållet med ett läkemedel. Lite som vi förut såg på depression med så här, men ryck upp dig ut och ta en promenad. Men nu säger vi så här, men hallå, tar du ditt antidepressiva och om du tar en promenad så är det också bra. Och kanske att vi kan komma dit framöver, att vi har en mindre stigmatiserande syn på det här med att ha en hög vikt.
Mm. Ponera då att de här medicinerna kan skrivas ut till alla personer som av hälsoskäl behöver gå ner i vikt. Och dessutom blir subventionerade för alla då som behöver dem, oavsett vad man har för diagnos. Har vi löst problemet med övervikt i Sverige då, tror du?
Ja, så enkelt är det ju inte. Ja, och i synnerhet eftersom som det här som vi pratade om innan, att det handlar om hunger. Men det finns så väldigt många skäl till att äta och det finns många olika skäl till att man går upp i vikt. Och så ska vi komma ihåg också att vi har ju våra gener. Så det finns ju ett genetiskt pådrag. Det har ju varit en överlevnadsfördel att kunna lägga på sig vikt. Och den fördelen har vi kanske inte riktigt idag. Det är så mångfacetterat det här med att ha en hög vikt. Det finns så många, många skäl. Och hunger är bara ett av skälen.
De här nya läkemedlen, de kallas ju för dubbelpeptider. Men sen är det ju på gång mediciner med trippelpeptider också. Vad innebär det? Alltså, innebär det då bara att det är ett ytterligare sånt här hormon eller... vad är det? Kan man säga här?
Precis, man lägger till ytterligare en substans då.
Ja, precis.
Precis. Och senast jag hörde så var det över 90 substanser som testas och i olika faser i forskningen nu. Så att jag tänker att framöver kommer vi ha ett antal olika typer av läkemedel och att man kanske kan lite mer skräddarsy. Just det här kanske funkar bättre för dig än det här. Att vi har en mycket större palett att välja från och hitta det som funkar bäst för omständigheterna.
Det måste ju vara spännande att vara obesitasläkare just nu.
Jag tycker jag har världens bästa jobb.
Ja. Men vad vet vi om de här läkemedlen då? Alltså om GLP-analogerna. Vad vet vi om hur de fungerar på sikt till exempel?
Det här är ju nya läkemedel så det är klart att vi har ju inga studier som där vi kan se hur funkar om man får det här när man är 16 år gammal och har det hela livet. Det är klart att vi inte har sådana studier. Det vi vet idag, det är ju ändå att det är väldigt många, många miljoner människor över hela världen som har haft de här läkemedlen för sin diabetes under ganska många år nu. Och det ser ju ut att fungera bra. Så att än så länge har vi ju inte sett några större orostecken i horisonten. Men det är klart att vi behöver ju följa det här. Mm. Så är det.
Alltså det här innebär ju att man kan behöva äta de här medicinerna livet ut ju också.
För en del är det nog så. Mm. För en del, jag tänker, det här kommer bli liksom ett personcentrerat beslut någonstans. Mellan patient och läkare får man diskutera det här. Eller levnadsvanesköterska eller diabetessköterska. Så, men för en del kommer det vara, och för diabetes kanske i resten av livet. För en del kanske man bara behöver en liten putt för att komma igång. Och så räcker det med det. Och för en del kommer det nog vara så, när det gäller obesitas så ska vi tänka att det är en kronisk sjukdom. Så att man kan ha god effekt av läkemedlet, gå ner i vikt, och sen kan man hålla det och jobba på med vikten och så. Men om det händer någonting i livet, man skiljer sig eller flyttar eller börjar en utbildning och kanske inte riktigt håller fokus på kost och motion så bra, då kan det vara så att man måste ta läkemedel ett tag för att stötta upp så att man inte tar tillbaka vikten.
Ja.
Mm. Så jag tror det där kommer utkristallisera sig och bli olika för olika personer.
Idag är det ju så att de som har diabetesdiagnos, de behöver inte själva betala för de här medicinerna. Medan de som bara, nu då, inom citationstecken, har obesitas måste betala för dem själva. Och det utan subventioner då. Så det blir ju många tusen lappar i månaden. Vad tycker du om det?
Ja, alltså... Ja, det här är ju klurigt. Det är ju rimligt att man, när man har diabetes, att det ingår i läkemedelsförmånen. Sen kan jag tänka att det finns ju många med obesitas som fick alla andra följdsjukdomar, bara inte just diabetes. Och de är kanske minst lika medicinskt sjuka. Och då kan jag tänka att det kanske är rimligt att man också, vissa andra grupper, kan få tillgång till de här läkemedlen utan att lägga för många tusen varje månad på det.
Mm. Och med tanke på att övervikt i väldigt många fall i alla fall är en av grundorsakerna till diabetes typ 2, men även till massor med andra allvarliga sjukdomar, borde det inte finnas en ekonomisk vinning i att hjälpa dem som av hälsoskäl behöver gå ner i vikt med de här medicinerna? Jag tänker att det borde ju, alltså det, för det är dyrt med sjuka människor, det vet vi ju.
Ja.
Man ska vara krass.
Ja, alltså jag kan ju inte se att det här inte skulle löna sig. Jag har svårt att se det, i synnerhet med de läkemedel som kommer, som har ännu mer, de är ännu mer potenta och har ännu mer effekt på vikten. Så för mig känns det ju som att det här måste gå att räkna hem, och i synnerhet kanske när vi pratar gymnasieungdomar som har ett väldigt långt liv framför sig. För här handlar det ju om att man ska klara av sin gymnasieutbildning, man ska kunna flytta hemifrån, man kanske ska hitta en partner, alltså man ska skaffa ett liv. Och sett ur den aspekten, då känner jag att det är extra viktigt. Det är ändå en viktig grupp att stötta upp, och en grupp som kanske inte har de här pengarna. Och där har jag svårt att tro att man inte kan räkna hem det.
Mm. Man har så många år att spela på, liksom.
Ja, verkligen, till liv.
Okej, men om du får drömma och visionera helt fritt då, vilken roll kommer de här medicinerna spela i världen om, säg, 5-10 år?
Jag tänker ju att det kommer förändra vår syn på obesitas, att vi förstår mer att det ändå ska ses som en kronisk och komplex sjukdom. Jag tänker att det kommer erbjudas en möjlighet att få stöttning för viktnedgång som inte har funnits på det sättet innan. Att det kanske till och med så är, men det finns många ställen i Sverige där man kanske har svårt att faktiskt få en dietistkontakt, men att man då med läkemedel ändå har en stöttning. Obesitasvården är väldigt ojämnt fördelad över landet. Idag har vi kirurgi, det är egentligen inte så jättemånga som får kirurgi, och det är många som inte vill och inte kan gå till kirurgi, men här finns det då ett bra alternativ, och det kanske finns de som känner att vad skönt, jag vill nog egentligen inte till kirurgi, nu får jag ett annat alternativ.
Mm. Och med tanke på att viktnedgång i sig hos diabetes typ 2 patienter kan ge så stora och fina effekter på blodsockervärdet att man, ja, att man mer eller mindre kan få friska värden om man lyckas gå ner i vikt. Vilken effekt kan de här läkemedlen få för typ 2-patienterna?
Vi får nog ett helt annat panorama av följdsjukdomar i och med att vi får de här läkemedlen. För att vi kommer kunna hålla emot vikten av att hålla diabetesen i schack. Och det i sin tur kommer leda på sikt till att det är ett antal följdsjukdomar som inte kommer vara där.
Det vore någonting det.
Ja, eller hur?
Vi låter det få runda av vårt samtal idag. Stort tack Ylva för att du ville komma hit idag. Jag hoppas att du som lyssnar känner att du har lite mer på fötterna nu vad gäller de olika läkemedlen som finns där ute. Du har lyssnat på Diabeteslabbet, en podd från Svenska Diabetesförbundet som produceras av Splay One och med stöd av Diabetesfonden. Jag som också är producent för podden heter Johanna Paus Darlington. Har du en fråga till oss eller ett ämne som du vill veta mer om, mejla oss på diabeteslabbet@diabetes.se. Tack och hej!